السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا. När är en dörr inte en dörr, har jag valt att kalla det här föreläsningen, och det är en gåta. Det är en gåta som inte kan lösas på svenska, utan den kan bara lösas på engelska. Men jag har räknat iskallt med att alla är tillräckligt bevandrade på engelska. Så gåtan lyder då egentligen: when is a door not a door? Men jag ska inte ge svaret än. Jag hörde för några dagar sedan en otroligt intressant föreläsning av en amerikansk teolog, en kristen teolog, som ställde följande fråga till sina elever. Jag tänkte jag skulle ställa den till er också, men vi ska inte, det här handlar inte om att vi ska liksom utmåla varandra som, på olika sätt. Så där behöver ni inte svara på något sätt eller markera ett svar, men tänk ett svar när jag ställer de här frågorna bara. Jag antar att de flesta som är här förutsätter att Koranen är Allahs ord, Allahs eviga ord. Och då är frågan: hur många här har läst hela Koranen någon gång vid något tillfälle? Och hur många här inne har läst en bok av Dan Brown vid något tillfälle? I en sån här samling så är kanske svaren inte så självklara som de blir i en samling där det är mer blandade människor, människor som kommer från olika traditioner i livet. Men förvånansvärt ofta så brukar det vara så att det behöver inte vara Koran. Vi kan säga en annan bok som hävdar att den är Guds ord, till exempel Bibeln eller Taura till exempel. Så finns det ju av de människor som följer de här böckerna, vi muslimer eller de kristna, som hävdar det här är Guds ord. Och även om man då inte skulle vara troende, men det kommer någon människa till mig och säger så här: det här är vad Gud, det här är Guds bok, Guds egen bok, det här är vad Gud vill. Är man då inte intresserad av att läsa den? I relation till Dan Brown, som nästan alla läser, eller Stig Larsson kanske är ett ännu bättre exempel, en svensk författare. Varför är man så otroligt intresserad av att läsa den ena men inte den andra? Om man ser det här är ju spekulativt, men ni ska försöka se det som en idébild eller en idealbild här, inte en verklig bild. Men varför skulle man läsa en bok av Dan Brown och vad han tänker och tycker, till skillnad mot en bok av, som är skriven av Gud, som han har åtalat, vad han vill åt människorna? Och det har, jag har inget svar på det heller, utan det är också en öppen fråga som jag tycker är bra att låta ligga. Men jag tänkte börja med att prata om att islam har ett oralt arv. Och jag tog med mig här en del, det här är den sista fjärdedelen av Koranen det finns olika tryckningar, det här är min egen. Och nu ser inte systrarna här, men jag kan berätta att på den här boken så står det då Al-Quran, Al-Karim, precis som det står på de flesta Koraner. Och sen så står det Riwayat Warsh efter det. Och det här ordet Riwaya är ganska intressant. Därför vad betyder riwaya? Är det någon som vill ge ett svar? Nej, det är lite obehagligt kanske. Förlåt? Ja, inte uppenbarelse. Det riwaya betyder på arabiska, man kan säga, det är svårt att översätta, men ett narrativ. Alltså hans version eller hans narrativ, så som han berättade den, så som han återgav Koranen. Nej, det är inte berättelse. Det här är ju Koranen. Det är...
Nej, jag menar ordet
riwaya. Riwaya, ja precis. Riwaya kommer från ett arabiskt verb som heter rawiya. Eller som är rawiya, som betyder egentligen släcka, som har att göra med att släcka törst. Men i den här formen, i riwaya, så betyder det en slags återberättelse. Och det finns alltså en etymologisk koppling till att man släcker törsten med en berättelse. Och vi ska försöka förstå varför den här kopplingen finns. Men att just heter riwaya, att det är en återberättelse, betyder att det här är någonting som är alltså det här är någonting som är oralt återberättat. Man pratar oftast, eller ofta brukar man prata lite slentrianmässigt om Koranen, så säger man så här: jo, men det finns bara en Koran, och det är sant, men det finns olika sätt att recitera den på. Och det här är en av de stora, den vanligaste som man hör, det är den som kallas för hafs. Det här är en recitation som är mer vanlig i Nordafrika, kanske generellt. Alltså, de flesta riktiga recitatörer kan alla de här läsningarna. Det finns 7 eller 10 beroende på hur man klassifierar dem, 10 läsningar av Koranen. Det här är ett av de sätten att läsa den. Den här läsningen, det som, eller som är specifikt för den är att den inte, den är väldigt lik Quraysh egen dialekt som inte betonade Hamza, alltså bokstaven Hamza kan vi kalla den för. Bokstaven Hamza lika, eller ljudet egentligen, Hamza lika markant som Hafs läsning gör till exempel. Det är en av skillnaderna. Det finns andra små skillnader som man kan höra i Fatiha till exempel. Hafs läsning så heter det Maliki Yawmiddin, ja, med ett långt A där. I Warsh så är det Maliki Yawmiddin. Det ändrar inte betydelsen, men det är en annat sätt att tradera den på. Tradera kallas det för när man återberättar någonting. Och de flesta som har läst någonting om islamisk historia vet att Koranen var en, alltså egentligen till och med i ordet Koranen, för vad betyder Koran? En läsning, en recitation. Alltså det är ingenting som är, det är inte en bok i den bemärkelsen som andra böcker är det. Så det är lite grann om ingången till varför jag tycker att det är intressant att titta på orala kulturer och vad, på vilket sätt de påverkas. Alltså det finns även i vår egen islamiska tradition en lång oral erfarenhet av hur religionen har förts vidare. Men vad betyder oral kultur? Vad är en oral kultur egentligen? Ja, traditionellt, om man tittar utanför det här som jag har pratat om islam nu och om Dan Brown och alla de här sakerna. Om man tittar på primitiva kulturer. Det är inte pejorativt, som är, eller det är inte nedlåtande när jag säger primitiva kulturer. Men jag pratar om kulturer som inte har tagit steget in i att vara litterära, att vara skriftsbaserade. Så är de alltid centrerade, oftast centrerade kring en person eller en grupp personer. De brukar ibland kallas för vise män eller ibland för shamaner, berättare. Eller i det förislamiska Arabien så var det poeten. Alltså poeten var pelaren eller stammens nav som allting kretsade kring. Han är som stammens hjärta kan man säga. Och berättelsen, den här poesin som förs ut, det är blodet som ger hela stammen eller klanen eller kan man by liv. Det finns inte så många av de här arabiska poemen som finns kvar som tradition, men de har funnits under väldigt lång tid. Och bland annat filologerna, de islamiska filologerna, de muslimska filologerna, när man började att kodifiera islam på olika sätt, och framförallt när man Mufassirun och så vidare som började tolka Koranen eller som var i behov av det, de använde sig väldigt mycket av den här förislamiska poesin för att förstå språken, för att kategorisera ord och så vidare. Så tittar man på de ursprungliga betydelserna. Vissa etymologi är känd för oss också, även på liksom lekmannanivå. Man brukar prata om, de flesta brukar känna till att sharia till exempel är ett ord som egentligen ursprungligen betyder en väg till ett vattenhål, någonstans där man drar upp vatten så att säga. Eller som vi pratar om rawia från riwaya, att släcka törsten och så vidare. Alltså det finns en annan betydelse någonstans längre bak till liksom etymologi. Hur vanligt är det med orala kulturer i världen? Det finns ungefär 3000 språk i världen idag enligt FN. 78 av dem producerar någon form av litteratur. Så våran kultur som är absolut litterär, alltså vi går i skolan, vi lär oss läsa, allting är byggt kring böcker. Så vi är egentligen en minoritetskultur sett i världen. Men vi dominerar väldigt oproportionerligt med skrift, att vi har skrift. Jo, det jag skulle säga om poesi, att den här poesin har börjat dö ut i den muslimska världen. Men det finns några sådana här epos som fortfarande lever kvar. Ett av de mest kända som en gång var känt över hela arabiska världen var eposet kring Bani Hilal, som idag finns på UNESCOs världsarvslista. Det är ett poem som tar ungefär 2 dagar att läsa. Det enda stället det finns kvar på idag är Egypten, där det finns folk som fortfarande kan hela eposet från början till slut. Men det har också kommersialiserats mer och mer, så nu har man liksom, man lär sig vissa små delar, så gör man en slags show för turister och sen så liksom faller den här kunskapen bort så småningom. Men det finns fortfarande där ute. Det intressanta är för att alla vi har varit komplett orala vid ett tillfälle i vårt liv, och det var när vi var barn eller innan vi lärde oss att läsa. Så man måste gå igenom ett oralt stadie. Och oralt stadie menar så att när man inte kan läsa eller skriva. Och när man väl har tagit steget över till att vara en litterär, att kunna läsa och skriva, så kan man aldrig ta steget tillbaka. Du kan inte avlära dig att läsa och skriva. Har du en gång lärt dig att läsa och skriva, då kan du alltid läsa och skriva. om du inte börjar lära dig ett nytt språk som har ett nytt alfabet. Och det har hänt väldigt många av oss som inte är, som blir muslimer och som inte är araber. Vi har också någonstans varit liksom analfabeter en gång till. Och jag minns när jag var 12 ungefär, så första gången så förstod jag att jag var, kunde vara analfabet, fast jag kunde läsa och skriva då med latinska bokstäver och svenska och så vidare. Så insåg jag då när jag var 12 att jag såg någon text på ryska, alltså med kyrilliska bokstäver. Så insåg jag plötsligt, herregud, jag kan inte, jag är ju analfabet. Om jag skulle befinna mig i Ryssland så skulle jag inte nog att jag inte skulle kunna ryska. Men jag skulle inte ens kunna läsa en skylt. Liksom. Jag skulle inte kunna veta om det är ett stup där framme eller om det är ett café. Och det är rätt intressant att sätta sig själv i en sån situation där man helt plötsligt måste lära om sig att läsa och skriva än en gång. Jag kommer ihåg en, det fanns en reklam som gick på tv för, kan det ha varit 10-15 år sedan någon gång. Så här, kanske kortare tid. Mitt minne blir konstigt nu ju äldre jag blir. Så att avstånden blir oproportionerliga. Men jag kommer inte ihåg vad reklamen var för, men det handlade om en massa glada fräscha unga människor som sprang in och tatuerade så här kinesiska tecken på sina, ja, på sina kroppar. Och så sprang de sina andra kompisar och sa, ja, min betyder evigt liv. Och den andra sprang, och min betyder vänskap och sådär. Massa fina liksom koder som man vill ha. Men sen så fick man då se tatueraren, och då visade sig att tatueraren satt och tittade på en kinesisk meny, och sen så liksom tatueraren in, och så sa han bara till dem, ja, det där betyder evig lycka. Så, ja, det är evig lycka, men egentligen stod det liksom kyckling med nudlar eller någonting sånt. Och det är den situationen man kan befinna sig i om man är illitterär. Alltså om man inte kan läsa och skriva ett speciellt språk, då löper man alltid den risken att man faktiskt kan bli bedragen. Men poeten i de här traditionella samhällena som fanns, både i det antika Grekland och bland de arabiska stammarna, fungerar som jag sa som ett slags centrum, som ett slags lim som drar ihop gruppen. Därför att det poeten reciterar, de här sortens poeter reciterade, var inte ny poesi. Det var inte som, det som vi tänker på poesi idag. Alltså att nu har jag skrivit en ny diktsamling och här är den. Utan det man reciterade var känt material. Så man, alltså man återberättade det hela tiden. Därför att det är det som också knyter människorna tillsammans. Den här orala kulturen är förvånansvärt kollektiva kulturer. Alltså identiteten ligger i kollektivet mycket mer än vad den ligger i våran kultur som är hårt individbaserad. Och därför så är den här poesin är också den så viktig, för det är den som väver ihop oss. Alltså våran historia är en gemensam historia. Och inte bara om man tittar på araberna, men andra grupper också, så är det finns såna här narrativ då, olika typer av berättelser som är, de är väldigt kontextuella. Det betyder att man kan egentligen bara förstå dem om man är en del i gruppen. Är man inte, deltar man inte i den här gruppen, vad det nu är, så är det väldigt svårt också att förstå det. Alltså det är väldigt svårt att internalisera det. Man kan förstå det till ytan. Någon berättar någonting och säger, okej, det var en berättelse. Jag förstår inte vad den är bra för eller vad den är till för, men jag förstår vad som sas. Men är man inne i gruppen så förstår man den också med hjärtat, kan man säga. Det är, alltså, det är ett väldigt bra, när vi kan prata om att man kan förstå någonting med hjärnan, man kan också förstå någonting med hjärtat. Och när man förstår någonting med hjärtat, det är det man brukar kalla för att internalisera någonting. En sån här exempel som kan vara, som jag brukar tänka på som muslim, är profeten sallallahu alaihi wasallam, hans himmelsfärd. Hur ska man förstå den om man inte är muslim? Alltså, eller hur skulle man förstå den? Hur kommer man att förstå den? Jag tänker inte försöka svara på den frågan heller, men det är intressant att tänka på det, för att vi förstår den, och vi har en upplevelse av den, och när vi hör den så ofta, så om vi är på en bra plats i alla fall, så rörs vi av den och vi liksom dras med i den här berättelsen. Men om du berättar den för en person som inte tror på någonting alls, eller som är en extrem materialist liksom, så ja, men det går ju inte, det där går inte, det är omöjligt, det finns inga sådana där djur, det går inte att stiga utan liksom flygplan eller något slags mekaniskt och så vidare. Alltså då kommer man aldrig förstå det. Och därför måste man också vara medveten om att vissa berättelser är interna på det sättet. Alltså de binder samman oss, för det är någonting också som binder samman oss som muslimer, de här berättelserna. Därför att vi befinner oss också i, som jag började försöka hävda åtminstone i någon slags semi-oral kultur, kan man säga, finns det i det som vi gör. Och jag har faktiskt, jag tog med mig ett exempel för att jag skulle vilja bara visa hur pass svårt det kan vara att förstå en annan människas perspektiv. Jag tänkte läsa en liten, det här är en monografi från en, det här är en indianstam som finns i Mexiko, som har massa olika berättelser, och de är, tycker jag, nästan omöjliga att begripa, därför att vi deltar inte i deras kontext. Alltså vi sitter utanför och tittar på det, och så måste man också tänka sig att så här kommer vi också att upplevas i många fall, så att säga, när människor tittar på islam och muslimer utifrån, så ser de kanske någonting ungefär som man kan se på ytan på det, men man ser inte vad som finns inifrån eller på insidan av det, så att säga. Så jag tänkte läsa den här bara för att se om, och så kan ni försöka liksom se om ni förstår det här överhuvudtaget, eller vad ni gör av den här berättelsen. Nästa man heter Wicharica, de lever i sydöstra Mexiko. Eldstölden. Det här är en berättelse som är insamlad på 1600-talet av jesuiter. Först var det bara Wicharica som hade elden. De ville inte att andra skulle få den. Inte ens djuren som ville värma sig vid den. Därför vakade de över elden dag och natt. Gav honom att äta genom att lägga stenar på honom. En natt somnade vakterna. Då passade opossumrottan på att smyga sig fram till elden. Han rakade ut ett glöd med sin långa släta svans och stoppade det i sin pung och försvann. När vakterna vaknade såg de att elden slocknat. Först trodde de att elden dött. De rotade i askan, fann glödrester som de åter kunde tända elden med. Schamanerna fick se spåren efter opossumrottan, sa det till vakterna att följa det, och de spårade tills de fick se en eld brinna på en höjd. De förstod att det var opossumrottans eld. De sköt pilar och kastade stenar på råttan, övermannade honom, tog glöden och slog råttan tills de trodde att han var död. Men opossumrottan vaknade till liv igen och smög sig för andra gången till elden. Rakade till sig två glödstycken, ett stort och ett litet. Vakterna märkte att någon åter varit vid elden, såg råttans spår och följde det. De fann opossumrottan, försökte döda honom och tog glöd ur hans pung. De tog bara den stora, såg inte den lilla. Tänkte inte på att råttan kunde ha tagit två bitar. Opossumrottan överlevde och gav det glödande kolet till alla andra. När Wicharica märkte detta tog de åter opossumrottan och brände honom på en eld. De ropade, vi ska bränna dig och kasta askan i vattnet. Ekot bland bergen svarade, vi ska bränna dig och kasta askan i vattnet. Ja, det är ju obegripligt på ett sätt. Alltså därför att de här berättelsen liksom är väldigt begripliga för Wicharica-kulturen. De föds upp med det, och det här är en del av deras narrering. Många indianstammar har den här typen av berättelser som binder samman gruppen, och det finns en annan bild som jag tror många har sett, åtminstone på cowboyfilmer och så här, så brukar man se indianer då, som de kallas generellt, och så sitter de i sin tipi och så tänder man en pipa och så går pipan runt och det är en bild som finns i de här traditionella kulturer. Och det som är väldigt intressant med den där pipan är i röken, därför att de här berättelserna har en tendens att liksom hoppa lite grann fram och tillbaka. Alltså i en längre sån här, det här är ju bara en kort liten berättelse, men i en längre sån här stund när en poet, eller i det här fallet så är en berättare, sitter och berättar, så är det liksom massa historier som bara böljar fram och tillbaka. De kan koppla i varandra och de har med varandra att göra. Så precis lite grann som den här röken från pipan stiger upp liksom, så bara, det bara virvlar omkring. Men det är fullt begripligt för de som är där i den kontexten. Och då brukar jag också tänka lite grann på, när de kulturer, så brukar jag också tänka på Koranen, hur den är i sitt narrativ. Alltså när man hör Koranen reciteras, eller när man läser Koranen, även en översättning av den, så det är ingen bok, alltså som i den bemärkelse som vi kallar vanliga böcker, utan det är ett tema som slås an, och sen så kan det hoppa helt plötsligt. Och så hoppar det igen, och så går det tillbaka, och så återknyter det. Och om man försökt memorera Koranen i någon större sjok av Koranen en gång, så kan man ibland komma till sådana här lägen där man känner att man kommer, alltså det finns vissa ayah som är så lika varandra. De skiljer sig väldigt lite så här, men de är väldigt lika. Och så där finns det hela tiden att återupprepandet är väldigt viktigt i, som jag säger, i den här i de orala kulturerna, så är återupprepandet väldigt viktigt. Det är en viktig del av hur man framför. Och det som blir svårbegripligt om man kommer utifrån, och så att säga, och så, det finns väldigt många människor som hävdar att de har, att som inte är muslimer, som säger, men jag har läst Koranen och ja, den var väl så där, eller de liksom vill ge en recension. Men hur läser man egentligen Koranen? Alltså, det är svårt. Det är inte som en man har en förförståelse kanske för att, ja, det här är muslimernas bok och nu ska jag gå och läsa den, och där förväntar jag mig att få svar. Den ska börja i början och ska den sluta i slutet. Och det gör ju inte det. Det är jättesvårt att försöka läsa Koranen som en bok, så att säga, om man inte har den förförståelsen som vi muslimer har. Och när man hör berättelsen så känner man igen dem. Och där är den, alltså, förstår ni vad jag menar? Den kommer tillbaka, och där det är upprepningar hela tiden. Och upprepningar, som jag sa tidigare, det är det som knyter samman. Vi som litterära människor, som jag sa tidigare, så vi har gått igenom det orala stadiet. Och de av er som har barn vet, tror jag i alla fall, har varit med om det här, att många barn vill höra samma saga om och om igen. Alltså, de får en favoritbok, så är det med mina barn i alla fall. De har en favoritbok och den ska läsas tills, jag håller på att bli galen ibland. Men kan vi inte byta nu? Nej, det är den. Och det fascinerande är att de lär sig den utan till. Så du kan inte improvisera och göra det lite mer spännande på något ställe. Liksom. Nej, det är fel. Det är väldigt fantastiskt. Det skapar trygghet, de här återupprättningarna. Barnen känner sig trygga med det. Och gruppen blir trygg av det. Det är så här, gruppen i det här som jag pratar om nu, det är ju självklart familjen. Alltså, det skapar en trygghet hos barnet. Och det drar samman gruppen. Det är samma berättelse varje kväll. Det är en rutin. Ja. Man kan göra en annan liknelse för att försöka förstå skillnaden mellan vad som är en oral kultur och vad som är en litterär kultur. Om man känner till någonting om musik, så kan man göra liknelsen att klassisk musik, Beethoven och Bach och allt det här, inte klassisk arabisk musik, men klassisk västerländsk musik, är väldigt mycket litterär musik. Den bygger på ett notsystem som du kan annotera, och sen så kan du återuppföra exakt likadant varje gång. Det är kännetecknande för den litterära kulturen, för kulturen som kan skriva ett och kan återupprepa det exakt varje gång. När det gäller den orala kulturen så finns det alltid ett litet moment av improvisation i det. Och det är, i musiktermen skulle man kalla det för jazz kanske, att man jobbar efter ett känt tema, men man gör improvisationer på det. Och den arabiska klassiska musiken fungerar väldigt mycket så också. Man jobbar efter ett tema eller en figur, och sen så improviserar man ut efter det. Det som har kännetecknat orala kulturer, framförallt den antika kulturen då, som är en del av, vad ska jag kalla det, västerländska arvet, är att det finns ingen skarp gräns mellan vad som är liv och vad som är död. På samma sätt som vi har i en litterär kultur. I en litterär kultur så till och med skriver man ju på gravstenen. Liksom. Att här, det är den personen, och han levde då och han dog då, och det är slut. Det är liksom, särskilt när man går in i en sån tid som vi lever i nu, när det är en extremt materialistisk syn, så är det så att död är död. Det är bara liksom puts väck på något sätt. Lite grann kanske som de förislamska araberna också hade någon slags idé, har jag fått för mig i alla fall, jag vet inte, men att det var liksom, döden var död, det var någon slags finit. Och medans i den orala kulturerna så är inte den här gränsen lika skarp mellan, och det var också poetens roll väldigt mycket i de orala kulturerna, var att frammana, blir lite fel, för det låter som man tänker på någon slags Gandalf i Sagan om ringen som frammanar andra, men han hade sätt att fungera som en bro väldigt mycket mellan de som var döda och de som var levande. Man talade oftast inte om de som var döda i någon slags grammatisk dåtid, som man gör väldigt mycket när man går in i en litterär kultur och i en materialistisk kultur. Då blir de döda alltid omnämnda i han var så, eller han gjorde, han har, och det är avslutade verb hela tiden, alltså någonting som har på, som är avslutat helt enkelt i verben. orala kulturer där är, alltså det viktiga är det här, den kollektiva identiteten i dem. När jag har funderat lite grann på det här med orala kulturer och kollektiv identitet, att man ser sig själv mycket mer som en del i ett sammanhang än att man ser sig som en slags atom i en... Det som händer gruppen händer också mig. Lite grann som barn, eller väldigt, väldigt unga barn, spädbarn som jag brukar kalla det för, har inte heller, de är också jaglösa på ett visst sätt, därför att när de får ont så är det som att hela, då har hela världen ont. Alltså barn kan inte skilja på sin egen smärta, och spädbarn kan inte skilja på sin egen smärta och på omvärldens smärta, utan har de smärta eller hungriga så, då är allt omfamnade. Och lite grann så, åt det hållet fungerar också orala, människor i orala kultur, att man ser sig själv som en del i gruppen mycket mer. Eller man ser gruppen som en del i sig själv. Ett bra exempel på en modern skillnad som jag stötte på väldigt mycket, när jag bodde i Egypten, väldigt obehagligt för mig som svensk, var att gå till marknaden för att handla. Det som på arabiska kallas för souq. Därför att på marknaden så finns det inga fasta priser. Och det är jättejobbigt när man är svensk. Jaha, då måste jag fråga. Aha, jag vill ha ett kilo tomater. Vad kostar det? Det kostar så mycket. Och så, man måste liksom interagera. Och det är någonting som är väldigt typiskt för den orala kulturen. Den existerar inte. Det finns ingen individ på det sättet i den orala kulturen. Därför att du kan inte vara i en oral kultur ensam. Det krävs minst två för att kunna prata med varandra. En supermarket. En extremt litterär kultur. Därför att priset står där. Du behöver inte prata med någon för att gå på Willys egentligen. Man brukar göra det för att vara artig, så brukar man säga hej till kassörskan eller kassören eller så. Men egentligen så behöver du inte göra det, utan du kan gå, du vet exakt vad det kostar. Det står till och med, hon behöver inte ens prata längre, för man har det på display där framme. När allting har räknats ihop så står det 168,50. Du behöver inte ens, det finns till en sån här myntgrej som man stoppar ner mynten i. Det finns, allt prat är liksom avslutat på en supermarket. Den sista delen om oral kultur, för att presentera lite grann med det. Det finns en väldigt, väldigt intressant forskning som gjordes på 30-talet i det före detta Sovjetunionen. Det gjordes av en sovjetisk forskare som hette Alexander Luria, tror jag att man skulle säga på ryska. Han forskade i Kirgizistan och Uzbekistan framförallt, bland traditionellt orala kulturer, alltså människor som inte hade något egentligen lärt sig läsa och skriva eller kanske inte hade något alfabet överhuvudtaget. Och han forskade på hur de här människorna som aldrig har lärt sig läsa och skriva men som ändå existerar som kultur, hur de konceptualiserar verkligheten, alltså hur de begripliggör sin verklighet. Och då gjorde han massa tester eller massa övningar som är otroligt intressanta. Och det, bland annat så visade han dem massa geometriska figurer. Han missade dem till exempel en cirkel och så frågade han, vad är det här? Och då sa de månen eller tallrik. Men ingen sa att det var en cirkel. En rektangel visade, ja det kunde vara en dörr till exempel eller ett bord eller någonting. Men det är någonting hela tiden, de hänvisar eller refererar alltid till någonting från deras verklighet, från deras erfarenhet. Alltså man förstår en cirkel. Vad en cirkel är, det är ett väldigt abstrakt begrepp. Det är väldigt självklart för oss. Men tänk att ni aldrig hade gått i skolan någonsin, eller aldrig haft en mattebok eller någonting sånt. Och så säger någon cirkel. Hur ska du förklara vad det är egentligen? Alltså, det krävs ett väldigt långt jobb för att kunna tänka på det sättet, så abstrakt. Och detsamma var väldigt omvänt också för de här människorna i kirgiserna och uzbekerna, att som Luria forskade på. Det här gäller inte för alla kirgiser och alla uzbeker, utan de som han forskade på. Att de kunde inte heller omsätta saker från sin egen miljö till någonting abstrakt. Alltså de kunde inte skapa egna symboler för någonting, utan det var vad det var. Liksom, det här är en buske. Det är inte, kan inte vara en symbol för någonting annat, utan det är uppenbart en buske. Liksom. Sen hade han ett annat experiment som han gjorde med dem, som jag tycker är jättekul, för att de som uppväxte ungefär på min tid i Sverige kanske minns ett program som hette 5 myror är fler än 4 elefanter. Och där favoritdelen av det programmet var när en man som hette Brasse, då kom han in och han hade två kompanjoner, Magnus och Eva. Och då kom han in och sa till Magnus och Eva, kom, jag ska visa dig en sak. Så hade han fyra olika saker i en bokhylla så här. Och då sa han att en av de här ska bort, en är fel. Det fanns fyra saker, en ska fel, och så fick de liksom ta bort den. Och så sa han, nej det är fel, utan ska jag visa dem vilken var rätt, hur han hade tänkt. Och Lurie gjorde samma sak, eller han gjorde egentligen det här före. Det här var på 70-talet, 80-talet. Men på 30-talet gjorde Lurie det här med usbekerna och kirgiserna. Så visade han en hammare, en såg, en yxa och en vedklabbe. Och så sa han så här, vilken av de här ska bort? Vilken passar inte in? Och de förstod inte vad han menade. De var mer fokuserade på, ja men vad är det vi ska bygga av träet? Vad ska vi göra av vedklabben? För då vet vi vilka verktyg vi behöver. Alltså man, i våran kultur kan man säga väldigt mycket så bär verktygen, de bär en slags etiketter. En hammare är en hammare därför att vi kan tänka abstrakt kring den. Vi kan tänka att det är en hammare även långt in i framtiden. Och jag, liksom, den har, men i deras kultur så var det, hade den en väldigt... man operationaliserade hammaren, brukar man kalla för. Att, alltså, vad jag ska göra med den är vad jag behöver den till, så att säga.
Funktionell
eller operationell, ja precis. Så att de har specifika uppgifter, och annars gör de inte de uppgifterna, då är de egentligen, ja, då är de meningslösa. Då behöver de inte, då har de ingen funktion just då, och därför ser man inte till dem. Så därför vill de veta, men vad ska jag bygga med träklabben? Fast vi kanske skulle sagt, ja men träklabben ska bort därför att de andra är verktyg och det är en träklabbe. Tror jag att de flesta av oss skulle göra, därför att så har man en tendens att tänka om man är uppfostrad i en litterär kultur. En annan sak han gjorde var att han försökte titta på om abstrakt tänkande, om de hade förmåga till det. Och då gav han dem en slags premiss. Han sa så här att långt upp i norr, där är det alltid snö. Och där är alltid snö, så är alltid björnarna vita. Och sen så frågade han, och i Novaja Zemlja, det ligger långt upp i norr, där är det alltid snö. Vilken färg har björnarna där? Ja, jag har aldrig varit där. Nej, men jag har sett svart björn, men någon annan färg på björn har jag aldrig sett. Så man hade inte den här förmågan att, eller det var svårt, ska jag säga, att inte ha förmågan är fel att säga, men det var väldigt svårt att tänka abstrakt på det sättet i deras kultur. Och det som jag tycker är mest intressant är när han började fråga de personliga frågor. Alltså han frågade till exempel en människa, vad skulle du vilja förändra hos dig själv? Och det här är en sån klassisk fråga från våra dagar. Alltså, i vårat samhälle, våra kultur som vi lever i, som är så extremt utseendefixerad, så är det här en fråga som de flesta av oss någon gång har tänkt på eller funderat på, eller åtminstone känner till. Liksom. Vad skulle du vilja förändra hos dig själv? Ja, min näsa är för stor, eller min det här. Och jag skulle, många män idag tror i alla fall fortfarande idealet, och liksom, man blir väldigt rossig, stora muskler, sådär. Det är ett ideal, och det, ja, det skulle jag förändra hos mig själv. Liksom. Om någon någonsin har tittat till sin reklammakare, är otroligt duktiga på att ta fasta på det här, att det, den här osäkerheten vi har kring oss själva. Och om man någonsin har tittat till sin spamkorg i e-mailen, så ser man hur pass duktiga de är på att leta reda på svaga punkter hos människor och trycka på dem. Jag säger inget mer om det, men ni får göra experimentet själva. Men vad svarade de här usbekerna? Eller kirgiserna. Jo, en av dem svarar, vad skulle du vilja förändra hos dig själv? Jag skulle vilja ha mera jord att odla vete på. Alltså man är helt, inte helt, men man är väldigt, väldigt jaglös. Eller självlös. Alltså det man brukar kalla, på arabiska tror jag, det som man brukar kalla för nafs, helt enkelt. Ett ord som de flesta muslimer känner till. Alltså nafs. Den är inte alls som den är hos oss, utan man är helt inriktad på andra saker. Han frågade dem också så här, vad tror du om din karaktär? Eller beskriv din karaktär. Hur är din karaktär? Frågade han dem. Alltså man skulle kunna säga, ja, jag är snäll, kan man säga. Eller alltså, jag är ganska hetlevrad, så här, passionerad. Och man har olika sätt att beskriva sin karaktär på. De kirgiserna och usbekerna som Lurie frågade, de sa, när han frågade dem, beskriv din karaktär, så svarade de, vi är ganska skötsamma här. Vi måste sköta oss, därför att annars skulle inte andra människor respektera oss. Alltså man refererar till och med på en direkt fråga. Beskriv din karaktär. Vi är ganska skötsamma. Det är rätt intressant. Alltså att man svarar i ett kollektiv direkt. Och som ni minns som jag har pratat om hela tiden, så har jag sagt där att det här kollektiva tänkande är det som är väldigt signifikativt för de morala kulturerna. Men det händer också någonting när man rör sig från en oral kultur in i en litterär kultur. Och det har vi gjort i Europa. Det gjorde vi. Det började ungefär någon gång på 700-800-talet, så började man den här produktionen av volymer av skrift, helt enkelt. I alla fall i min sätt att se på världshistorien så är muslimsk impuls väldigt stor till det. Alltså det muslimska Spanien, men även Sicilien är väldigt viktiga platser eller kanaler där kunskap och vetenskap kommer in i Europa. Så att det är en viktig del. Alltså för det, nu låter det lite grann som att jag har fördömt litterär kultur, säger någonting dåligt. Det är jag absolut inte, utan jag tycker det är väldigt bra att känna till att den orala kulturen är den dominanta kulturen i världen, och att den litterära är egentligen en minoritetskultur om man ställer de två mot varandra. Men att när man väl rör sig in i en, det är inget fel att en kultur övergår till att, så att säga, bli en litterär kultur. Vi går in lite mer i den litterära kulturen och ser vad det är som är signifikativt för det. Som jag sa, det är naturligt att man rör sig in om man bor i en litterär kultur, som vi gör i Europa till exempel, så är det väldigt naturligt att man rör sig från det orala stadiet till det litterära. Nästan alla människor gör det. Men det som händer med individen som gör det, alltså människan som gör det, när barnet går från att vara oral till litterär, eller när en vuxen människa går från att vara oral till litterär, är att det förändrar sinnena, därför att man lägger annan tonvikt på sinnena. För den viktigaste, nu befinner vi oss, kan vi säga, i en väldigt oral miljö. Alltså det viktigaste sinnet som ni har just nu, förhoppningsvis, är era öron, eftersom ni lyssnar på någon som talar. Men när man rör sig in i en litterär kultur så förändras det, för då är öronen ganska oviktiga. Utan då blir det istället synen som blir det primära sinnet. I see what you mean, brukar man säga på engelska. Ja, jag ser vad du menar. Aristoteles sa en väldigt intressant sak. Han sa att ögat är som general, det erövrar allting som den fixerar på. Och det är ju ganska intressant kopplat till vad det koraniska budet är i spelet mellan man och kvinnor. Alltså vad säger Koranen om de troende männen slår ner era blickar, eller de tror inte kunna slå ner era blickar. Och det är väldigt intressant. Aristoteles hade, det finns många problem med Aristoteles, men det finns, just det här är väldigt intressant att han sa det här. Ögat är som en general som erövrar allting som den fixerar på. Och vad är problemet egentligen med att muslimska kvinnor bär niqab eller hijab i vårt samhälle? Alltså varför blir folk så upprörda av det? Min personliga tanke kring det, framförallt varför då niqab, varför det sätter sig, för det är en sån liten grupp människor vi pratar om, men det blir sån stor, det är en så enormt stor, oproportionerligt stor debatt kring det. Och jag funderar, alltså vad är problemet egentligen? Varför blir folk så upprörda? Och sen så läste jag här av Aristoteles och tänkte jag, ja men det är ju det. För den kvinnan då som liksom tar bort möjligheten för andra att se henne, hon har faktiskt kullkastat den där traditionella hegemonin som gäller, där männen kan gå runt och bara, som generaler, bara, det där vill jag ha, det där vill jag ha, det där vill jag ha. Och istället så möts man av ett maktförhållande där man vänt på det helt. Och helt plötsligt så är det den kvinnan som har makten i sin hand. Du kan inte, hur mycket du än vill, så kan du inte se det här. Och jag tror att det är det som skapar en väldigt stark psykologisk reaktion hos många män. Därför att vi måste också förstå att vi befinner oss i ett samhälle som är extremt mansdominerat på nästan alla plan. Och det finns även i muslimska grupper och bland muslimska individer. Och om man inte förstår det, här är en fråga som personligen är väldigt viktig, som jag har alltid tyckt är väldigt viktig. Om vi inte förstår det, att vi också kan ha strukturella problem, inte på grund av religionen utan på grund av att den kultur vi befinner oss i, den kultur vi har kommit ifrån, som är en extremt mansdominerad, så tiden just nu kan man säga nästan, det är inte, handlar inte om man kommer från Kurdistan eller från Sverige eller från USA eller från vilket land man kommer ifrån, utan alltså tiden vi befinner oss i är en extremt mansdominerad tid. Och det gör också att det kommer påverka oss allihopa, oavsett om vi är muslimer eller kristna eller ateister, så kommer vi ta till oss av de här idéerna på något sätt. Och känner vi inte till det, då har vi ingen sjukdomsinsikt. Och har vi ingen sjukdomsinsikt, då är vi galna. För det första, alltså rent kliniskt så definierar man det så. Och vi har också lämnat spelet öppet, för att om vi inte vill lösa problemen som finns bland muslimer, så har vi lämnat också, lämnar det öppet till den som kan lösa det. Och det är inte nödvändigtvis de människorna vi vill som ska lösa våra problem. Det har inte så mycket med, kanske med det här föredraget att göra, men jag ville passa på att säga nu, för att jag tycker det är något viktigt att reflektera över sådana saker. Hörseln är en passiv mottagare. Man kan inte blunda med öronen. Man kan stoppa någonting i dem, men det krävs liksom en aktiv, väldigt aktivt för att inte höra någonting. För att, vill du inte se någonting så är det bara blunda. Jag vet inte om ni, när ni var små, ni, eller kanske när ni är stora, om ni tyckte var någonting var läskigt, så jag brukade blunda i alla fall. Det var det bästa sättet, då kändes det bättre direkt. Men det är svårt att blunda med öronen. Imam Malik sa att man ska inte ge någon med ett avvikande hjärta. Vad som han menar med ett avvikande hjärta var alltså någon som inte är ärlig, någon som inte är som har någon som inte är ärlig. Och han sa, ge inte ditt hjärta till honom, alltså därför att ge inte ditt öra till honom. Förlåt, ge inte någon som har ett avvikande hjärta, ge inte honom ditt öra, därför du vet inte vad han kommer säga. Och problemet är att när han väl har sagt det så sitter det kvar, i alla fall om du har otur. Så man måste också tänka på vad det är man släpper in. Alltså det handlar om, och där, eftersom du kan blunda, så måste du också mycket mer noggrant välja vad det är för miljö du befinner dig i hela tiden. Befinner du dig i en miljö där du hela tiden utsätts för någon slags dåligt ljud, så ja, får du köpa öronproppar, eller så får du försöka navigera på något annat sätt. Jag måste börja prata om TV också. Därför att det är väldigt viktigt. Därför det är någonting som har smygit in nu i, och totalt egentligen dominerar, har dominerat vår kultur länge. Det finns en väldigt intressant bok som är skriven av en man som heter Jerry Mander, som jobbade med reklam på 70-talet i USA. Han har skrivit en bok som heter Four Arguments for the Elimination of Television. Alltså fyra argument för TVns avskaffande. Jag råder er verkligen, om ni inte har annat att läsa, så läs den. Därför att den... Det är viktigt, ibland så har vi en tendens att tänka på TV som att så länge programmen är bra så är det inga problem. Alltså vi måste ha mera halal-TV så kommer allting ordna sig. Ja, det kanske det gör. Alltså det finns, man bedriver inte jättemycket forskning på det här, men det kan också vara så att TV är, det är formatet i sig som är problematiskt, det är mediet i sig som är problematiskt. Därför att, för det första när man pratar om TV, så det TV-producenter själva använder för terminologi. Ett är program. Program i verbform är programmering. Inte kanske det man vill att ens barn ska utsättas för när de sätts framför TV:n. Alltså det är någon som programmerar. Och programmering är att, om man tittar på datavärlden, vad gör man när man programmerar någonting? Man skapar ett program som har en specifik uppgift att fylla. Och det kommer till andra ord som är viktigt när man jobbar med TV. Det är format. Format i verbform är formatera. Att trycka in någonting i en speciell form, helt enkelt. Det ska passa in i det här. Och det kanske inte är så att det bara är produkten som visas på TV som programmeras och formeras. Utan det kanske faktiskt är så att vi som mottagare också programmeras och formeras. Man har gjort mediestudier som är på det här. Och det visar sig, det finns massa intressanta saker. Bland annat kan man se ett samband med hur pass rädda människor är relativt sett till hur pass mycket man rapporterar om våldsbrott. Ju mer man rapporterar om våldsbrott, desto räddare blir människor och desto farligare har det blivit, upplever de det. Oavsett om det har blivit fler brott i verkligheten. I New York hade man ett sånt där, där faktiskt brottsligheten gick ner, kraftigt ner under flera år. Men rapporteringen om våldsbrotten gick upp. Och så frågar människor, sker det fler brott idag än det gjorde för 5 år sedan? Och facit var att nej, det gjorde det inte. Men alla svarade ja. Det är mycket mer brott nu. Så att vad vi hör blir en del av våran kognitiva verklighet. Alltså det som vi upplever vara verkligheten. Även om det inte är det. Vad TV gör mot barn är framförallt att det försvagar viljan, och vuxna också. Alltså vi är inte immuna mot TV bara för att vi är vuxna, men det blir mycket mer starkare inflytande på barn. Det försvagar viljan och det försvagar de inneboende resurserna som finns hos varje människa. Därför att varje människa har en otrolig förmåga, framförallt barn, att plocka fram liksom lekar, pyssel, sagor. Alltså det som finns i en barns värld brukade man prata om förr i alla fall, som att det var något magiskt som fanns hos barn. Alltså som bara deras lekar, alltså, de är helt otroliga. Det där dör av när man blir lite äldre. Men barn har en otrolig förmåga att kunna engagera sig själva i saker och ting. Men ger man dem tv så hittar man ett väldigt effektivt sätt att döda barns fantasi på. Därför att det visuella mediet, alltså det man ser, är så pass starkt att det slår ut egentligen alla de andra sinnena, och framförallt så slår det ut tankeförmågan. Så det barnen lär sig är att de blir passivt underhållna. För det är ju underhållande att titta på tv. Det är ingen, det finns ingen debatt kring det. Men det som händer med barnen själva, deras egen tankeförmåga, deras egen förmåga att skapa bilder och inre rum, brukar man prata om ibland psykologiskt, den går kraftigt ner. Mm. Och det gör också att i framtiden så blir det så att man relaterar, för det där blir minnen. Alltså tv-programmen blir också minnen. Men det du minns är vad någon har i ett kommersiellt syfte producerat för att du ska se. Och det kommer du att relatera till längre fram. Alltså Hamza Yousef hade ett väldigt bra exempel han tog upp en gång. Han sa att alltså en förälskelse till exempel. Många människor har varit förälskade. Det är en helt otrolig upplevelse. Den är väldigt unik för varje individ. Men idag så blir den unika händelsen oftare och oftare medierad av vad kan jag kalla dem för syntetiska minnen. Alltså minnen ifrån musik, film eller tv eller någonting sånt som du har sett. Alltså du kommer relatera till det. Och då har du helt plötsligt tappat din egen upplevelse. Därför att nu handlar det om att det här är precis som den och den filmen. Och vad är den där filmen då? Är det verklighet? Nej, det är inte verklighet. Alltså du har börjat leva ett artificiellt liv på ett sätt. Det som är poängen där med tv är att man behöver inte aktivera fantasin när man har en tv. Och tv i sig är ett reduktionistiskt media, det vill säga att det reducerar allting till någonting som är hanterbart. På svenska brukar man kalla det ibland för att man snuttifierar någonting. Alltså man gör det väldigt, väldigt enkelt. Och verkligheten är oftast inte väldigt, väldigt enkel. När amerikanska inbördeskriget till exempel var inte ett krig som handlade om man var för eller emot att ha slavar. Men i tv-format så är det. Alltså det är så man vill begripa det. Jo, det är så. Eller det finns massa andra exempel. Det finns många moderna exempel till exempel som är mycket mer hemska och mycket mer påtagliga. Alltså invasionerna av Irak. Båda de två egentligen. Men framförallt den senaste. Alltså hur snuttifierade man det i tv-format liksom? Jo, det handlade om, ja men det är vi mot ondskan. Det köper jag också som idé. Så det är klart att vi ska slåss mot ondskan. Men var det handlade om egentligen? Eller fanns det andra? Men det är för svårt. Det blir för svårbegripligt att säga till folk. Jo, men egentligen handlar det om att det är ekonomi. Vi låter den här oljan och vi vill prospektera den. Och kan jag säga. Alltså det är ett långt. Det är för svårt. Så därför vill man bryta upp verkligheten i väldigt enkla legostora bitar liksom, som är mycket lättare att passa in. Och det finns inga komplexa berättelser i tv, utan är det en social konflikt så undviker man nyanser. Det är alltid, alltså allting är Star Wars egentligen, om ni har sett Star Wars. Jag växte upp med det. Väldigt enkelt att se vem som är god och vem som är ond. Det syns till och med på färgen på dem. Alltså de onda svarta kläder, de goda vita kläder eller ljusa kläder. Men jag tror att vi stannar här inshallah, så fortsätter vi efter salat inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa man wala. Vi pratade om tv och jag ska fortsätta på det temat lite grann. Därför att någonting som är väldigt intressant och som jag tror är väldigt viktigt, i alla fall för mig som förälder, som muslimsk förälder till halvarabiska barn. Jag är inte den arabiska delen som ni kanske har förstått. Det är det här med språk. Därför att det är väldigt viktigt med språk. Dels är det viktigt med, kanske för många muslimska familjer i Sverige, så det är viktigt med språket, det svenska språket. Alltså hemspråket fungerar oftast väldigt organiskt i hemmet om båda föräldrarna kommer från en samma språkområde åtminstone. I mitt fall är det skillnad därför att då är det jag svensk och har svenska som modersmål, men min fru har arabiska som modersmål och barnen växer upp här i Sverige, och jag vill att de ska ha en, personligen så vill jag att de ska ha en stark koppling till sin, alltså sin talspråksarabiska och även till den mera klassiska arabiska självklart, men just när det gäller talspråk. Och då är ett av de metoderna som man kan göra då för att stärka sina barns språk troligen är att man skaffar sig en satellite, en dish, tar in hemlandets TV till exempel, och så sätter man barnen framför där, så tänker man, nu kommer de lära sig att prata bosniska eller turkiska eller arabiska eller vilket språk den är. Ja. Problemet är att man lär sig inget språk överhuvudtaget av TV. Ingenting! Inte som barn i alla fall. Det fanns några dövstumma, det finns några intressanta fall med där dövstumma föräldrar, alltså som bara kan teckna, har haft hörande och talande barn och tänker att det är ett problem med för döva människor att de kan inte artikulera. Alltså, som om ni har pratat med någon döv någon gång så vet ni att det är väldigt svårt att förstå vad de säger. Om de inte är väldigt duktiga på det men, och har övat mycket, men, eller om man själv har lyssnat mycket på det. Men det kan vara väldigt svårt att förstå vad de säger, och därför tänker de, hur ska våra barn lära sig att prata ordentligt? Det här var i USA, så hur skulle de lära sig att prata ordentligt engelska? Ja, men vi använder oss av TV:n. Där pratar de ju engelska hela tiden. Och så får barnet sitta och lyssna på engelska, på amerikanska engelska. Problemet var att det här ena barnet var 4 år och betedde sig som att det var dövstumt. Fast det hade, kunde höra, så man hade testat hörseln, man visste att barnet hörde, det var inga fel på hörseln. Och det kunde prata, det finns inga liksom, logopediska problem där. Men barnet ville inte prata. Varför? Jo, därför att den orala miljön som barnet befann sig i, alltså kontakten mellan mamma och pappa och barnet, skedde genom teckenspråk. Och då är det också barnets, så att säga, orala miljö. Barnet kommer att välja att tala det språket, teckenspråk i det här fallet. Men visade inga som helst tecken på att kunna prata engelska. Förstod alldeles utmärkt när man talade till det. Alltså man kunde se att barnet hade förståelse, men kunde inte prata. Kunde teckna alldeles utmärkt. Så kunde prata med teckenspråk. Så TV är inte en lösning, om man har tänkt sig det. Vilket jag också till mitt stora besvär upptäckt. Så att jag har börjat öva jättemycket på att prata egyptisk arabiska hemma. Så att barnen ska lära sig bättre. Därför att annars så tenderar ett språk att kanske bli lite svagare än det andra. Och det starka språket är ju oftast det språket som barnet utsätts mest för. Så har vi i mitt fall så en svenskspråkig förälder och dagis som är dagis. Korandagis brukar jag kalla det för. Det är ett muslims dagis. Men det är alltid lite roligt för att man tänker på de här konnotationerna som finns i pressen. Man säger koranskola. Det är alltid lite... Det är farligt. Det har man sett. Det har börjat med Pakistan, Afghanistan, gränsområden. Och tänker jag så här, om jag säger korandagis och mina barn går på korandagis, så får vi se vad, som, vad Säpo gör av den uppgiften. Men... men det är ändå, de har svenska som huvudspråk på det här dagis, inte arabiska. Och mina barn är faktiskt ganska duktiga på både turkiska och somaliska nu. Det är framförallt väldigt mycket turkar på det här dagiset, så att barnen kan komma hem och... Baba kuzgö! Nej, jag vet inte riktigt. Men ja, det är roligt. Och ett annat sätt som barn inte lär sig på, som brukar vara lite problematiskt i traditionella... jag ska inte säga muslimska miljöer för det blir fel. Jag ska säga traditionella egyptiska miljöer, hur man lär barn. En ganska hård disciplin. Jag vet inte om någon har någonsin besökt en skola i Egypten eller något sådär, men det är en ganska obehaglig upplevelse att se hur man försöker lära barn. Man har långa, läraren har en lång käpp eller en lång pinne och den använder man fortfarande. Och det snärtas till hejvilt med den. Särskilt så har jag sett att man använder det här ibland när man, barnen går och lär sig Koranen. Och då har jag funderat så här, vad är det för, alltså konnotation, vad är det man vill sätta ihop med Koranundervisningen om man får stryk där? Alltså hur pass mycket glädje kommer man känna inför det där i framtiden? Det är en parentes, har inte med det att göra, men det är också något som jag tycker är värt att tänka på. Därför att det finns en psykolog på Harvard som heter Courtney B. Kasdan, heter hon. Hon gjorde en undersökning och tittade på om barn lär sig fortare av att man rättar dem. Alltså man säger till dem, om barn säger någonting fel grammatiskt till exempel, så säger man så här, jag gedde den till honom, kan barn säga väldigt ofta. Så säger man, nej, jag gav, säger man. Och då tror man så här, nu har jag gjort barnet en tjänst, nu har jag lärt honom eller henne vad det egentligen heter. Men de barnen som man rättar lär sig långsammare än de som får göra misstagen. Man behöver inte vara så orolig för att barns språk kommer att bli dåligt av att de har en väldigt rudimentär grammatik. Det vill säga, jag gedde den till honom, jag skärde den och så vidare. Det kommer att lösa sig med tiden. Och det går dessutom fortare om du låter bli att pilla i det. Alltså barn, de föds med de verktyg de behöver. De finns redan. Alltså rollen som pedagog, vilket man också är i som förälder. Alltså man har en väldigt stark uppgift att lära sina barn saker och ting. Handlar väldigt mycket om att vägleda barnen, inte att putta dem framför sig. Så att säga. Så det handlar mer om att låta dem se till så att de inte liksom kommer för långt ut på kanterna. Snarare än att liksom, man trycker dem framför sig hela tiden. I Sverige så har man ju traditionellt börjat skolan när man är 7 år. Nu har man börjat med någonting som kallas för 6-årsverksamhet, som jag inte riktigt vet vad det är. För att mina barn är inte 6 år ännu, så jag har inte konfronterats med det. Men jag antar att det är någon slags precis innan, alltså ett skolår innan skolåret eller något, första skolåret. Så där. Men varför man har beslutat att börja lära barnen vid 7 års ålder i Sverige var för att man tittade på det väldigt krasst ekonomiskt, och så tittade man på vad blir kostnaderna för att ha en tidigare skolgång. I England vet jag, har man i alla fall tidigare, jag tror man gör det fortfarande, börjar man vid 5 års ålder i skolan. Slutresultatet blir inte bättre av att barnen börjar lära sig i skolan när de är 5 år, för de är inte mogna för det. De har inte, alltså deras hjärna måste komma, eller deras sätt att förstå och begripliggöra världen måste komma i en fas där den är mottaglig för det. Så det är ingen idé att försöka drilla barn från att de är 5 år gamla. Så, för de gör lite grann som, ungefär som man brukar säga, som apor. Alltså apor kan man lära göra ganska mycket, men de förstår inte nödvändigtvis vad de gör. Och likadant kan man göra med barn om man vill. Och så får man små dresserade, som är söta att titta på. Så kan man lägga upp dem på YouTube och så tycker alla, åh, fantastiskt. Men frågan är vad barnen har begripit av. Men Malik sa en sak här också som jag tycker är intressant. För att han sa, det är också från Ibn Abi Zayd, där han säger att Malik sa att han gillade inte, han ogillade att man drillade 7-åringar att bli hufaz, alltså att lära sig hela Koranen. Han ogillade det vid den åldern. Han sa inte att det är förbjudet på något sätt, men han ogillade det. Han tyckte det var för tidigt att börja då. Ingen fel att barn lär sig Koranen. Jag tror inte det är det som var poängen. Poängen är att hur mycket ska man trycka i dem? Hur mycket har de möjlighet att förstå? Alltså de kan bli recitatörer i den bemärkelsen, precis som en bandspelare kan bli recitatör. Men för det här är vad jag tror kärnan är, har det att göra med det som man på arabiska kallar för aql. Alltså en slags förståelse också av det som finns där. Barn, när de ska begripliggöra sig i världen, så använder de sig framförallt av lek. Huizinga tror jag han hette, en holländsk kulturhistoriker. Men han kallade människan för homo ludens. Alltså homo sapiens är det vanliga vetenskapliga namnet på människor brukar man använda. Och sen så brukar många sociologer säga att nej, människan borde egentligen heta homo religiosis, därför att religion är något som är väldigt specifikt för oss. Och Huizinga då lade till ett till perspektiv och sa att nej, människan borde heta homo ludens, den lekande människan. Därför att det är så vi, när vi går från barn till att bli vuxna, så är det så vi förhåller oss till världen. Vi leker fram verkligheten. Alltså vi måste få, den är väldigt, väldigt svår att få grepp om, verkligheten. Och därför måste man få leka sig in i den för att den ska bli gripbar, helt enkelt. Och när barn leker för att lära sig att bli vuxna, kan man säga, eller för att lära sig bli som vi, så så bygger de också ett slags jag. Och jaget är, som vi pratade om lite grann tidigare, eller som jag pratade om lite grann tidigare, är väldigt mycket en produkt av den litterära kulturen. Alltså jaget som vi tänker på, det psykologiska jaget, eller nafset, är väldigt mycket en produkt av att man kommer in i det här litterära stadiet. Att allting inte... Därför att i ett oralt stadie så är, existerar bara just när det sägs, och sen så har det försvunnit. Och därför är allting sant, kan man säga, på det sättet. Alltså när man hör det så är det sant. Du kan inte, det är svårt att urskilja sanning och lögn när du befinner dig i ett oralt stadie. Det flyter ihop allting. Alla gränser är mycket mera... De är inte lika skarpa, helt enkelt. När du går in i ett litterärt stadie så kan du göra mycket skarpare distinktioner mellan saker och ting. Och därför kan man analysera någonting om du har en text. Men har du ingen text så är det väldigt svårt att analysera. För när du analyserar så måste du läsa om och om igen, och du letar efter någon slags diskrepans, eller du letar efter något system eller någon kod eller någonting sånt i texten. Det kan du inte göra när någon berättar en berättelse. Utan då, när berättelsen existerar, då är du en del av berättelsen för att du lyssnar på den. Och alla vi, om jag skulle berätta en berättelse här, så skulle vi alla också, då är vi tillsammans kollektiva deltagare i den, och det är vi som levandegör berättelsen, även om det är jag som berättar som är mediet som den kommer fram ur. Så barn ljuger inte på det sättet som vuxna kan ljuga, därför att barn kan inte heller göra den avgränsningen på samma sätt. I en oral kultur, även när man folk blir vuxna, så är det mycket mer, det är ovanligt att man ljuger på det sättet, eller det är ovanligt att man därför att ljuga är att liksom, då måste det finnas en medveten vilseledande av någon annan. Alltså jag vill att du ska handla ut efter falska premisser, och då kan jag skapa en lögn kring det. Men i en oral kultur så det är inte riktigt den typen av lögn jag pratar om här, utan det jag pratar om är att när någonting sägs så är det i verkligheten just i det ögonblicket, och sen så försvinner den lika fort. Och därför så finns inte den här uppdelningen mellan lögn och sanning på samma sätt. Även om det fortfarande på ett ontologiskt plan, alltså det vill säga på ett sanningsmässigt plan, så finns det självklart en lögn och en sanning, i alla fall för oss som muslimer. Och något som är väldigt intressant, tycker jag, som händer när vi som muslimer går in i den här litterära kulturen, alltså när vi som troende människor egentligen, vi har ju gemensamt med många andra, det är inte bara vi som muslimer, men när vi muslimer går in i en litterär kultur, så kommer vi också drabbas av en massa konflikter. Därför att när vi lever i våran, det som jag då har på något sätt velat kalla för en slags semi-oral kultur, alltså islam som bygger på en oral tradition då någonstans. Alltså Koranen narrerades först oralt, haditherna, det är intressant också med haditherna, om man tittar på dem så har den här silsilan som finns i dem, det är ju en klassiskt, vad ska jag säga, det är som en ruin av den orala kulturen. Därför att jag hörde av A, som hörde av B, som hörde av C, som hörde av Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alltså den här, och det är så man, alltså tänk en ungdomskultur nere på centrum eller någonting så här. De har egentligen samma typ av sätt att narrera saker och ting, men det kanske inte är lika viktiga saker att säga, men det är samma sätt att säga. Han sa att, hon sa att, att det hände. Liksom. Alltså man refererar till andra personer hela tiden. Du måste hitta en kedja, för du kan inte bara säga det är så här. För då gör man en claim, heter det på engelska. Ett anspråk. Och gör man ett anspråk så måste man också bevisa det med någonting. Och det man bevisar det med oftast är vem jag hörde det av. Vart jag har sett det. Jag har hänvisat här några gånger till forskare till exempel. Eller när jag har pratat. Och då har jag gjort någon slags anspråk på att det här är sant. Därför att när forskarna har sagt det. Det betyder att det är sant på något helst vis. Men det är mitt sätt att ändå belägga det jag säger. Eller jag har refererat till Imam Malik några gånger, och det är också ett sätt att försöka belägga det jag säger. Och det är väldigt typiskt oralt att man gör det. Men det som händer då när man flyttar in i den här litterära kulturen, där allting egentligen baseras på texter, är att allting börjar analyseras, och det smyger in massa andra konkurrerande åskådningar här. Abdelwahid har skrivit en väldigt bra artikel om det som heter Tro och kognitiv dissonans, som egentligen tar upp det här problemet. Det som jag betraktar som sanning blir bemött med andra sanningar och andra konkurrerande saker som berättar om hur är världen beskaffad. Jag säger att Allah skapade världen, och Sayyidina Muhammad har liksom framfört religionen och hur vi ska, vår tradition, hur vi ska bete oss. Och sen kommer någon och säger nej, det är inte så, det har egentligen hänt så här och det är genom vetenskapligt kan vi bevisa att det är så här och så här och så här. Oftast brukar det vara så att tro och vetenskap är de två som krockar. Det är ganska nytt också, om man ska titta historiskt, att det här sker. Det har inte alls varit så någon slags långtgående. Man vill gärna måla upp det som att religionen var en hegemoni som hade total dominans över människor och låg som en våt filt, och sen så kom vetenskapen och lyfte upp den här filten. Och då har religionen försökt slå tillbaka, men det kommer aldrig vinna därför att vetenskapen är alltid större. Men det här, det är en falsk bild av vetenskapshistoria. Det har inte varit så här alls speciellt länge. Utan det är väldigt mycket i modern tid som den här bilden vill målas upp. Men den sker ändå. Och det som händer är att man väldigt ofta försöker att omtolka. Det kallas för kognitiv dissonans. Att när man inte kan jämka de här två. Antingen sättet man handlar på med vad man egentligen tror eller... vad man är, två olika konkurrerande tankar kanske. Och då måste man jämka på något sätt, försöka få dem att harmonisera, därför att ingen människa kan gå med och ha det där, bära på två konkurrerande åsikter samtidigt utan att bli galen så småningom. Och då försöker man jämka dem, och det har funnits massa strategier för att göra det här genom bland muslimska tänkare under sen det började efter egentligen Napoleons invasion av Egypten, för då krockar helt plötsligt den muslimska världen och den västerländska världen på ett nytt sätt, och det förs in en massa idéer till den muslimska världen och muslimerna måste förhålla sig till det på något sätt, därför att man är inte längre den största civilisationen som finns på jorden, utan man är, blir svagare och svagare, och man märker att väst blir starkare och starkare. Varför blir de starkare och varför blir vi svagare, och så försöker man hitta vad det beror på, och bland annat det som man började peka på då var till exempel vetenskap och politik i viss mån. Och då födde man massa idéer på den här, alltså under. Det fanns en grupp i Turkiet på 1800-talet som hette Yeni Osmanlilar.
Unga
Osmaner, ja, precis. Som började omtolka vissa idéer som fanns i islam. Alltså då sa man, ja men shura, det är egentligen någon slags protodemokrati. Alltså islam är egentligen för demokrati och så vidare. Så man försöker hitta sätt att jämka islam och västvärlden. Ibland har man lyckats väldigt bra med sådana saker, ibland lyckas man lite sämre. Men ofta så ser man att resultatet förrän några år längre fram i tiden. Och nu börjar vi se vad som händer. Det här kallas för Tanzimat-perioden i Turkiet. Det är en väldigt intressant period att läsa om faktiskt. Speciellt om man läser idéhistorien kring Tanzimat-perioden. Inte så mycket vad man gjorde för reformer i Turkiet. Men om man läser om framförallt de här unga osmanerna, vad de hade för idéer, så är det väldigt, väldigt intressant. Därför att man ser urtypen till mycket av den sortens... Det som jag brukar kalla för modernistisk islam, alltså en slags nytolkning, har sitt ursprung i den här perioden. Där föds många av de här idéerna, och sen så presenteras de på lite nya sätt längre fram i vägen. Men jag rekommenderar att läsa den här artikeln, Tro och kognitiv dissonans av Abdelwahid. Den är väldigt, väldigt bra. Den finns i OAS. Och vad ska jag säga? Ja, det som jag pratade om tidigare där, att Isra och Miraj, profetens himmelsfärd, den har man ibland velat förklara som någon slags symbolisk, på ett symboliskt sätt. Just därför att det har uppstått en konflikt mellan, det är lite grann som när kristna säger att Jesus gick på vattnet, och så säger vetenskapsmännen, det går inte att gå på vattnet. Och det går inte. Och till slut så måste man, men det var symboliskt eller så. Istället för att man egentligen måste förstå att vi pratar om två olika saker, därför att religionen sysslar inte primärt med det som vi kallar för, eller som grekerna kallade för logos, alltså den här begripliga världen, den fysiska världen som är här, utan sysslar med en värld som de kallar för mytos. Ordet myt kommer därifrån, men det är inte negativt laddat egentligen. Nu säger vi att det är en myt, det betyder ett negativt, men det är inte ett negativt ord från början. Det betyder bara att det tillhörde den sfären, och det är religion framförallt har, som inte vetenskapen har egentligen, det är mirakel. Och religionen bejakar mirakel och säger att de finns och de sker. Och de är mirakel, det är därför de är mirakel. Och de är fantastiska, för de är inte begripliga på det sättet som kanske fysiken är begriplig. Nu vet inte jag om fysiken är så begriplig längre efter kvantfysiken dök upp. Men som den har varit tidigare i alla fall, den newtoniska. Det uppstår här ett problemområde där den materiella väldigt extremt litteraristiska materiella världen, tittar på den orala världen och säger det där är lögn, för vi kan inte mäta det, vi kan inte analysera, vi kan inte se det på något, så det måste vara falskt. Och det är det som är problemområdet, för där befinner vi oss muslimer väldigt ofta. Speciellt när vi utbildar oss så hamnar vi i universitetskurser och så vidare där det vi tror på hela tiden ifrågasätts väldigt hårt, och vi har ibland inte medel till att bemöta det med. Alltså det handlar inte om att man ska skapa en polemik emot universitetet, inte det jag menar, utan för oss själva. Finns en väldigt stor fara som man måste vara medveten om. Och därför så menar jag att den här idén om lögn, så att säga, eller om falskhet, den tillhör väldigt mycket den litterära världen. Centrum för alla lögner är Hollywood. Det är alla lögnars urmoder. Och det är inte för att det är liksom, jag vill vara elak mot Hollywood. Alltså, de gör väldigt intressanta och i alla fall underhållande filmer. Men det hörs till och med i namnet. Vad kallas det? Hollywood eller Drömfabriken? Det är ett Hollywood.
Är det inte helig?
Ja, Hollywood, ja. Men de som jobbar i Hollywood, de brukar kalla det för Drömfabriken. Alltså det är vad de gör. De producerar drömmar. Okej, för yudriku fi dunya haqiqatahu qawmun yamun tasallaw anhu bil hulumi. Från Imam al-Busiris Qasida Burda. Ja, hur ska hans verklighet, profeten sallallahu alaihi wasallam, hur ska hans verklighet kunna förstås av människor som drömmer? Sovande människor som drömmer. Det är en fantastisk strof för det där. Det ligger så otroligt mycket i just den strofen. Det är strof 50, tror jag. Eller däromkring. Sen finns det självklart olika sorters drömmar. Och det ska jag inte gå in på. Men vi har två saker som vi... Det ska vi svara på den där frågan som jag började och öppnade med. Alltså, när är en dörr inte en dörr? When is a door not a door? Och barn... Engelsktalande barn har oftast lättare att lösa den där gåtan än en skrivkunnig person. Därför att gåtan kan inte skrivas, den kan bara förmedlas oralt. Men jag ska hålla lite grann på halster till innan jag löser den åter. Jag ska berätta en liten historia om Nasreddin Hoxha, som är en slags... Är han en figur från egyptisk eller från turkisk folklore? Han smygits in i egyptisk folklore också, men då heter han Goha istället. Och det finns väldigt, ibland är de bara roliga, de här berättelserna. Ibland är de väldigt, väldigt sedelärande, eller de har ett väldigt bra budskap. Och jag brukar tycka om dem. Och det här berättelsen är en som verkligen visar på skillnaden mellan en oral person, eller en person från en oral kultur, och en person från en litterär kultur, hur de tänker. Och det var så att det kom en väldigt berömd professor från ett västerländskt universitet, och han besökte Turkiet och sa att jag vill prata med den mest lärda människa, för att jag har uppnått den högsta graden av kunnande som man kan i västerlandet. Så jag vill liksom debattera mot den mest lärda professor. Och de, ja, vem ska vi skicka? Och så tänkte de så här, det går inte, vi kommer aldrig kunna vinna över den här. Han är ju så, skicka Nasreddin. Så han, skicka honom, så liksom, så blir det roligt åtminstone för oss. Och så möts de där, så ska de ha den här debatten. Och så den här professorn tittar på Nasreddin där, och liksom, han är lite schabbigt klädd, och så här, säger vad är det för någon de skickar liksom, den här pajas. Ja, i alla fall så säger han så, men problemet är att de kan inte tala med varandra, därför att professorn pratar inte turkiska eller något av de språken som talades, och Nasreddin självklart pratar inte engelska, säger vi. Men så professorn gör en ring i sanden, så här, en stor ring i sanden, och så pekar han på den, och så säger han till uppmanar Nasreddin, ja, vad gör du av det här nu då? Nasreddin går fram och tittar, och så drar han ett streck rakt genom ringen, tittar på professorn. Professorn säger Nasreddin tittar in och till, säger Så gör han ett streck till. Så han delar cirkeln i fyra delar. Så tecknar han att han tar tre delar till sig själv. Och så gör han en del till professorn. Säger professorn. Men, säger professorn. Vad säger du nu? Och så håller han upp sina fingrar så här, som en tulpan ungefär. Alltså, din tittar på dem sen. Gör en vändan bara på handen så här. Ah, säger professor. Mm. Men vad gör du nu då? Och så tar han sina fingrar och så först pekar han på sig själv. Och så tar han fingrarna och så liksom signalerar någon slags djur eller ja, så här kanske något djur som går på marken så här. Och så sen pekar han på sin mage och så drar han ut massa djur så här från, eller massa fingrar som går så att säga från magen sin. Nasreddin Hoxha tittar på honom. Tar fram ett ägg ur fickan. Flaxar lite grann med armarna så här, äter upp ägget. Professorn är helt, han är helt, han förstår, ja, det är otroligt, säger han. Och så när han, så kommer det några som då pratar professorns språk och säger, ja, vad var allt det här? Vi förstår ju ingenting, alltså vad ni höll på med, ni är ju två lärda män, men vi förstår ingenting. Vad var det här? Och professorn, den här västerländska professorn, säger, det här, den här Nasreddin Hoxha, det är den klokaste mannen i islam. Jag trodde inte islam hade såna här kloka män, men det här är otroligt, alltså. Jag är så imponerad. Vilken skarphet i hans sinne. Det är otroligt. Såna här män finns inte någonstans i västerlandet. Det är bara jag då i såna fall som är på hans nivå. Ja, men vad betyder allting? Jo, jag testade honom först, så att jag ritade en cirkel i marken ungefär för att jag ville visa att jorden är rund. Mm. Och då var han smart. Så han påpekade för mig, jo, men det går en ekvator genom jorden. Och sen delade han den en gång till i fyra delar. Så tog han tre delar för att visa att tre fjärdedelar av jorden är vatten. En del är land. Och den gav han till mig. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är, oh, wow. Vilken. Och sen visade honom en tulpan. Ja, och all växtlighet som kommer upp i jorden. Men era Nasreddin Hoxha, han var smart. Han visade mig, jo, men det krävs även regn och sol för att det ska komma upp saker ur marken. Ah, han är otroligt klok. Och sen visade jag mig själv att människan är ju ett djur. Och det kom, alla djuren liksom har kommit ifrån varandra. Det är en evolution där av djur som går omkring på marken och de bygger på varandra. Nasreddin Hoxha, han påminner mig, jag hade glömt fåglarna som kommer från äggen. Ah, han är en otrolig man. Fantastiskt. Så han åkte hem till västerlandet och var så nöjd och berättade stora berättelser om Nasreddin Hoxha. Men så gick de och frågade Nasreddin, några andra, och sa, alltså vi fattar ingenting. Vad var det här? Vad handlar det här om? Nasreddin tittade på mig. Den där åsnan, han var helt knäpp. Alltså först drar han ett stort kakfat på marken. Och sen så här, det skulle vara gott om vi kunde äta en kaka. Så jag sa så här, okej, vi kan dela den. Jag tar hälften, du tar hälften. Men han verkade inte fatta. Så jag tänkte så här, han är lite dum. Så jag tar tre delar, får du en del. Och sen sa han liksom, ja, men du, jag är lite hungrig för det. Jag skulle vilja ha en stor gryta, kokande gryta med pilaf så här. Så jag bara, ja, men du måste ha nötter, lite russin, lite salt, lite peppar på också. Och de bara, sen, jag vet inte vad han höll på med. Han började peka på sin mage. Jag är hungrig, hungrig. Jag fattar inte den där åsnan, alltså. Jag vill visa, jag är så hungrig, jag har inte ätit. Jag är lätt som en fågel, jag skulle kunna sväva iväg härifrån. Allt min fru gav mig i morse, det var det här lilla ägget som jag ska få äta. Så jag hade inte ens tid för att jag skulle komma hit, så nu äter jag upp det. Och det var vad Nasreddin tyckte om den västerländska vetenskapen. Men det är en väldigt bra skillnad på, så där är skillnaden en människa som tänker abstrakt och en människa som inte tänker abstrakt. Och det är ett bra perspektiv att känna till också för oss muslimer när vi tittar på väldigt mycket, när vi tittar på, vi refererar väldigt ofta till ibland sådana saker som salafs förståelse och de tidiga liksom muslimerna, och vi förstår dem med våran förståelse, och det måste man tänka på. Alltså, vi är litterära människor och så säger vi så här, jo, men vi ska tänka som de tänkte, vilket jag absolut ska göra, men då glömmer vi bort att vi är framförallt litterära människor. De var inte nödvändigtvis det. Alltså, det fanns de som var litterära bland dem, absolut. Men den kulturen, den beduinkulturen som de kom ur, var framförallt en oral kultur. Och därför så tänker man inte alltid likadant. Så det går inte hela tiden att vara analog när vi säger att de gjorde så här, då ska vi göra så. Eller vi gör så här och då borde de också ha gjort så. Det är inte så enkelt helt enkelt. Och svaret på frågan när en dörr inte är en dörr. When is a door not a door? When it is ajar. Det är en ordlek här. Ajar betyder att den står öppen. Om du skriver ihop det, A-J-A-R, ajar. Men om du skriver så här, ajar, så betyder det en burk. Så en dörr är inte en dörr när det är en burk. Och det skämtet fungerar inte skriftligt, det fungerar bara oralt. Jazak al-khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ja Allah, vi ber dig om att du ska ge stort ljus till muslimerna i Sverige. Att du ska försätta oss i en bra situation. Ja Allah, vi ber dig om att du ska hjälpa muslimerna över hela världen. Ja Allah, vi ber dig om din godhet. Och vi ber dig om skydd mot elden. Ja Allah, vi ber dig om skydd mot elden. Ja Allah, vi ber dig om skydd från elden. Al-Fatiha.